Ja. Kan jag få börja och göra en Lufthansa på?
Ja.
Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Deutsche Lufthansa und Star Alliance.
Men du skämtar.
Vi wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit der Deutsche Lufthansa und Star Alliance.
Vem är du?
Mit Fluffen time to Mexico City. Ich bin zwei, drei, drin, tram, vom aus.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som du inte kan höra i radion. Och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Sen efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension. Och du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så ger panelen sina tips och synvinklar på dessa. Dagens panel idag är Hasse Aro, Alexandra Pascalido och Faro Groth. Välkomna!
Tack, tack så mycket. Tack.
Var lite avvaktande, tack så mycket där.
Jag var lite försiktig här i början när man känner på varandra lite grann. Jag och Hasse har ju känt på varandra länge nu, men Alexandra Pascalido och jag...
Ni har inte varit tillsammans med Alexandra förut.
Nej. Jag har inte känt att ni har känt på mig.
Faro Groth, du är doftambassadör för Dior. Vi ska bara beta av det här lite grann, vilka vi har att göra med här idag. Programledare och har en podcast med Victor och Faros podcast.
Ja.
Men det har vi dig.
Och återkommande gäst i Vakna med Energy.
Såklart. Ja. Hasse Aro, Krimkvart i Nyhetsmorgon. Podcasten Faller jag aldrig glömmer och Hasse på resa som du gärna själv kallar för Mallorca-podden.
Ja.
Där har vi dig.
Där har vi mig.
Alexandra Pascalido, journalist, författare och programledare.
Stämmer bra det.
Ja, och programledare, mitt favoritprogram Ring P1.
Bland annat. Men just nu så sitter jag här med kniven mot strupen. Jag ska egentligen inte vara här för jag har en deadline på en bok som ska in som har gjorts ljusets hastighet, MeToo-boken.
Aha.
Som kommer in om 2 dagar ska den vara klar. Det har tagit oss en vecka att samla ett 70-tal kvinnor som berättar. Och den kommer ut till Lucia, så jag är huvudredaktör och skribent och samlar alla de här rösterna. Så att det är panik. Berätta inte för någon att jag är här.
Finns det en anledning till att den kommer ut just på Lucia?
Jag önskar att den kommer ut på Lucia, för Lucia är ju ett helgon som vi firar. Och hon blev utsatt för, de stack ut hennes ögon. Jag tycker liksom att den historien... Me too, verkligen. Sen årtusenden. Och hon kommer ut med ljuset och jag tänker att det är dags att bringa lite ljus i den här frågan.
Mm. Spännande. Smart. Och du har 2 dagar på dig.
Mm.
Lycka till.
Mm, tack.
Ja. Hörru, någon av er har ju ett dilemma här också. Jag vet att det är Faro Groth.
Ja, det stämmer.
Berätta.
Ja, så här. Jag tänker att jag matar igång det här dilemmat direkt. Jag har ett gäng kompisar. 4-5 killar som hänger ganska mycket. Och det här är min upplevelse. Nu generaliserar jag väldigt hårt. För att jag har både tjejkompisar och killkompisar. Men bland killkompisar så är pengar lite mer flytande. Lite mer så här, nu kör jag den här rundan. Eller jag tar den här middagen. Eller du vet. Medan med kvinnor är det lite mer att man är noga, räknar ut exakt hur mycket ska vi betala, bla bla bla. Men då finns det en kille i det här gänget som gång på gång liksom glider undan. Glömmer swisha, glömmer betala. Ta det du, Hasse. Du, hade du pengar? Eller? För, ta du det här, tar jag nästa. Du. And this kept continued for almost a year now. Nu är det som han bara... Vänta nu har du aldrig betalat en enda jävla gång. Du har inte swishat en enda gång heller.
Om ni tar laget runt och så tar ni öl och betalar en varje gång. Nej, men det är mer så att man är ut...
Ja, men det här är lite mer gräddiga killar. Så det är mer så att man, en tar hela utkvällen per gång.
Ah.
Så här, jag tar alltihopa, det är bättre, lättare. Man går ut och käkar och så bara, jag tar det här. Så kan ni swisha mig sen om ni vill, typ.
Och då är det alltid tre som... Rättvisa mönstret, helt enkelt.
Och du är alltid tre som swishar och en som inte gör det. Mm. Och då, mitt dilemma då, så här, jag kan ju ta upp det med honom. Men då känns det så här kymigt och bara, du vet, för jag har liksom antytt det lite grann. Och så gör man sådär som jag tänker att killar gör. Att man antyder lite skämtsamt såhär. Ah, Anders kommer inte swisha. Han bara, lägg av grabbar, du vet.
Varför kan du inte göra? Känner du dig snål om du gör det eller vadå?
Jag vill inte hamna i den här situationen. Man ska sitta och räkna ut på liksom sen decimalerna.
Men har ni för det första koll på om han har en ganska dålig ekonomi kanske? Kan det bero på det?
Det har han inte.
Okej, okay. Men vad är det som är så svårt med att vara rak och bara ställa en rak fråga och säga så här, varför betalar inte du som alla andra gör?
Ja, varför är det svårt?
Jag menar, nu kände jag mig direkt när du sa det och spände de där grekiska ögonen i mig att jag blev lite, kände mig lite så här, jag vill inte
alltså, jag kan förstå, det är liksom, det är ändå en, om man säger det så är det ändå lite stämningsdödare.
Ja.
Det är ett gäng killar som går ut och har kul och så plötsligt blir liksom, hallå. Har du pratat med de andra?
Ja.
Och de håller med?
Ja, ja.
Men ibland
kanske ni allihopa ska säga någonting snarare än att du bara får ta liksom.
Ja, det blir ännu sämre stämning då kan jag säga, när ni alla tillsammans ställer honom mot väggen.
Ja, det blir ganska tufft för honom.
Men jag tänker så här att jag tycker att du som verkar vara en rätt fram och stark människa kan säga så här: vet du, jag älskar dig, du är en riktigt grym vän, men det blir obalans i den här vänskapen om det alltid är en som inte betalar eller som glider undan noterna, som kör springnoter. Så vet du, kan vi bara fixa det här? För det är ju det som är problemet. Oavsett om han är snål av naturen eller vad det nu är, så uppstår en obalans. Så det är inte lika roligt att gå ut med sådana människor.
Man ska inte behöva upplysa en sån. Det är en självklarhet.
Jag har lösningen. Ni utsätter honom för ett prank. Ni går på krogen allihopa. Nej, jag vet inte, jag har inte tänkt igenom själva pranken. Men att ni på ett liksom skämtsamt sätt låter honom förstå att det här är inte okej. Okay. Att till exempel att ni går ut allihopa på
ingen
krogen,
med sin blombok.
Och sen så när det bara blir dags att någon ska säga, ja men jag tar det här. Så försvinner ni alla på olika sätt. Jag ska bara gå på muggen. Ja, vänta, där är en kompis. Jag ska bara gå och hälsa eller någon. Oj, det ringer. Så ni andra tre försvinner åt olika håll så här. Till synes liksom för en stund. Och så drar ni. Och så sitter han där med notan.
Eller att ni inte drar, att ni är kvar, men alla har glömt plånboken hemma.
Det tror jag nu är ärliga. Alltså för det här pranket då har ju faktiskt ett case nästa gång. Så, så gör man inte, och då har han faktiskt rätt dig.
Ja, men då kan han säga, men du pröjsar ju aldrig. Ja. Men då är det han som tar upp diskussionen.
Men ska man då straffa honom med ensamhet också?
Nej, men sen kan man ringa honom efter en halvtimme. Du, jag vet inte.
Har du betalat? Vi sitter på toan.
Ja, nej, men vi sitter på den här krogen här borta. Ska du inte komma över? Vad är du? Vad fan, vi drog ju allihop. Tog du vägen?
Ja. Tog du notan? Vad har du själv för analys i vad det här är för Jeppe som gör så här? För det är ju märkligt beteende.
Nej, men jag har också råkat ut för det. Vad heter han? Han kanske hör det här programmet.
Du är inne i den MeToo-hängaren utan att du
ska hänga ut honom
också.
Nej, men jag tänker att om du säger vad han heter så slipper...
Kan jag med honom i boken?
Nej, det kan inte. Nej, i den här boken nämner vi inga namn. Men din kompis kanske du ska nämna nu, för då slipper du ta det här samtalet i enskildhet.
Via Dilemma-podden ska göra en så kallad intervention. Mitt analys av det är att jag tror att det här är en väldigt populär kille, och jag tror att han har liksom varit en sån som inte har behövt liksom.
Men behövt i pola, okay. Ser jag inte det här själv alltså.
Men ska jag säga, Anders, då? Vet ni, jag har en iakttagelse här. Jag har träffat väldigt många stora stjärnor. Inga namn nämnda, men ni känner dem alla. Ni har sjungit deras låtar. Ni vet vilka de är. Som har varit stjärnor sedan väldigt tidig ålder. Som också har blivit bortskämda med att få väldigt mycket eller allting gratis. Från kläder till skor till gåvor till luncher till middagar till fester. Och det som diskuteras i branschen, framförallt i musikbranschen, är just att de inte ens betalar när de är i studion och spelar in. Utan att de fattiga teknikerna får ta lunchnoterna. För att de tar sånt för givet.
Är det bröderna Rångedal du pratar om?
Nej, men att det är liksom den här stjärnstatusen som gör att de tar för givet att det finns alla andra, att alla andra ska betala för dem.
De behöver väckas.
Jag kan hålla med om det lite grann. Det finns lite den. Jag får göra en blandning, tänker jag. En blandning
det, är det en sån typ som du har att göra med?
Han tycker ni ska betala för att få vara med honom.
Ja. Vet du vad, det kan typ vara på den nivån. Jag kanske ska göra
det här pranket blir bättre och bättre om det är just det som är grejen.
Hasse får brodera ut det. Men kanske är,
så gör ni här pranket och så är han så in i sin roll så han snackar sig ur det. Och inte ens behöver betala på krogen. Det är ju fantastiskt.
Ja, då har vi så för en pengako med oss.
Men då har vi ett fall för Hasse. För då, är inte det en solovårare, Hasse?
Är det klassisk kvacksalvare har du gjort med? Ja.
Efterlyst.
Ja, men jag tror att det är så här, antingen han är en av två personlighetstyper. Antingen som du säger att han är så stor och van så han tänker inte ens på det. Eller också är det här väldigt medvetet. Väldigt medvetet.
Det är ondskefullt nästan.
För att liksom slippa betala för att han kanske inte har råd eller för att han är det.
Ja, men då, ja. Nej, för mig är det obegriplig personlighet. En sån person behöver väckas.
Den är så kul då, måste ni ha med honom?
Ja, tyvärr är han ju också.
Det är det som är så han bjuder på underhållningen, tycker han då?
Nej, bjuder på underhållningen skulle jag inte säga att han gör. Men det är väl samma princip som Lady Gaga typ. Att bara för att hon är Lady Gaga så vill man gärna ha med henne. Men betalar hon för lunchen i studion? Nej, det gör hon inte.
Så varför vill du ha honom kvar då?
För att han är härlig. He's a friend. Jag tycker inte, så här,
jag gillar att du säger det på engelska. He's a friend.
Ja, jag tycker inte att pengar är ett problem heller. Det är det jag tycker också.
Om du inte tycker pengar är ett problem, jo, betala och då är det här frågan lös.
Okay. Vem vill ha en parasit i sin vänkrets?
Oj, Anders är väldigt upprörd.
Jag gillar inte det här. Jag tycker du skulle vara rak, prank, allting på en gång.
Rak prank.
Rakt prank. En klassisk tårta i facet.
Okej, okay. Typ. Ja. Ja, jag skulle applådera om jag satt ensam och rökt i ett hörn. Och såg allt typ.
Jag ska säga till dig var du är någonstans. Mm. Så du kommer där.
Hörde ni, tack så jättemycket för analyserna. Tack för att du delade med dig.
Det var så lite.
Nu fortsätter programmet som vanligt. Här är ett brev från Jessica. Hej Dilemma-panelen. Ni är så bra.
Ja. Nämen.
Så börjar hon. Jag har varit ihop med min kille i 15 år och vi har barn och hus ihop. Men jag har börjat fantisera om en av mina manliga kollegor. Han är en man som är cirka 20 år äldre än jag. Han är lite småfet, högljudd, nästan äcklig på något sätt. Jag blir själv generad av mina känslor och kan nu knappt vara i samma rum som denne man eftersom jag tänker på hur han i min fantasi gjorde si eller så. Jag vet inte hur jag ska få bort honom i mitt huvud. Min man och jag har det jättebra hemma och har ett bra sexliv, men jag verkar gilla det lite äckliga och grisiga, skriver hon. Det passar inte alls in med hur jag ser på mig själv i mitt liv. Jag vill verkligen inte göra verklighet av mina fantasier, bara få bort dem ur huvudet. Jag kan knappt bete mig runt min äckliga kollega. Vad ska jag göra, undrar Jessica, som brottas lite med sig själv. Vad säger Farao Groth?
Ja, jag tycker att hon ska göra absolut ingenting. Jag tycker hon ska embrace den här fantasin och behålla den för precis vad den är, en fantasi. Och det stora med fantasier är ju att 99% av alla som fantiserar, de kan ju behålla det som en fantasi. 1% har lite svårt att göra det och då hamnar man i regel i någon av Hasse Aros många program. Man har svårt att hantera sina fantasier och göra något olagligt. Men i det här fallet tycker jag det är fullt normalt. Alltså det är klart att man, en fantasi är en fantasi. Tänk bara på pornografi till exempel. Pornografi porträtterar väldigt sällan ett par som har tillsammans i 15 år, har barn ihop, hus, kommer hem från jobbet, han har lagat middag till henne, de äter framför Let's Dance, han somnar, hon klittar lite innan hon går också och går och lägger sig. Det är inte många porrfilmer som ser ut så. Okay. Därför tycker jag att hon ska embrace den här fantasin, kanske tillfredsställa sig själv och tänka på det här och bara låta den vara så här. Det här är en fantasi. Hon ska absolut under några som helst omständigheter inte dela med sig av den här fantasin till varken sin man eller sina väninnor. I trust women for nothing.
Och förverkliga inte fantasin.
Men det är hon inte intresserad av. I trust women for nothing. Vad menar du med det?
Hon ska inte lita på sina väninnor. Och jag tror inte, hon är ju inte intresserad av förverkliga. Det är inte det det handlar om. Det här handlar om fantasin. Och hon ska bara vara okej med fantasin. För okay. Så fort folk får fantasin, de bara, är det här okej? Är det inte okej? Ja, gud, det är okej att fantasera.
Ja, det har framgått. Alexandra, vad säger du?
Jag är tveksam. Mm. Alltså man känner en enorm attraktion till en gris.
till en gris?
Nej, men han var ju grisig.
Ja, i hennes kanske värld. Hon kanske attraherar sig av det här lite förbjudna äckliga då.
Ja, hon sa att han var äcklig och grisig, sa hon. Exakt,
ja, faktiskt,
sa hon. Det sa hon. Men jag tänker så här, det här är kanske något man måste utforska.
Jag tror inte.
Jag tänker att, nu har jag ju aldrig lyckats vara gift i 15 år, vilket är ett enormt misslyckande, jag sitter här och skäms. och jag beundrar verkligen människor som har det tålamodet och den toleransen helt enkelt. Men tänk om hennes äktenskap är över för länge sedan, om hon nu känner så stark attraktion av en annan människa.
Men menar att äktenskapet måste vara över för att hon känner så här? Är det någonting rising
då? Om hon känner
då?
Sån en stark attraktion så ska hon kanske ifrågasätta om hon verkligen ska vara kvar i det här äktenskapet och varför hon är kvar. Alltså att jag tror hon ska inleda en sån rannsakan, en sån reflektion och tänka så här, varför vill jag vara tillsammans med den här mannen? Är det fasaden? Är det för barnen? Är det för att det är...
Men där kan jag bara få klänga in en sak. Det där är det absolut värsta man kan göra. Då gör man en höna med en fjäder. Alltså det är inte som att så här, det är exakt samma, most likely så sitter hennes man och spenderar lite tid med Puma Swede eller Jenna Jameson. Och jag tror inte att han tänker så här, betyder det här att jag och min fru måste ge slut? Ska jag flytta till USA och bli tillsammans med Puma Swede? Alltså så är det ju inte.
Men Hasaro här, du vet vilken Puma Swede du gör.
Jag har träffat Puma Swede. Jag har lösningen. Det är väldigt enkelt.
Ja.
Rollspel.
Okej.
Okay. Alltså, och de har varit gifta i 15 år. Det är inte konstigt kanske att hon fantiserar om saker som de inte har gjort tillsammans. Det tror jag är ganska naturligt efter 15 år. Och som Farao är inne på, det gör säkert han också. Mm. Så jag tror att hon ska introducera lite grann försiktigt rollspel med sin man. Kanske inte börja direkt, kan du vara lite äcklig gris och gå upp 20 kilo och så. Men då kanske han var där. Men börja lite sådär liksom, säg något snuskigt. Eller liksom, så här, alltså,
Var lite äcklig.
Ja, men att introducera det lite grann i deras
sexliv.
Så kanske den här fantasin liksom lägger sig eller liksom, och så blir det lite spicy hemma.
Men Hasse, får jag fråga en sak?
Spicy pork.
Jag måste fråga Hasse en sak. Jag tänker så här, tror du inte att det kan handla om ett klassiskt hora-madonna-komplex? Att så här, hon... Jag uppfattar på det här brevet som att hon inte vill att hennes man ska vara så där grisig. Utan det finns någonting med
ja, fast hon kanske, men om han kör den, om han kör det i sängen, då kanske hon går igång på det.
Jag tror inte att hon vill att hennes man ska spela grisig. Jag tror att hon vill ha gris, the real thing.
Jag tror att sexuella fantasi, om det nu är en sexuell fantasi som du är inne på. Så jag tror att sexuella fantasier...
Det är hon som har skrivit det.
Jag tror absolut att sexuella fantasier kan man leva ut som fantasier. Alltså man spelar dem med en människa som man normalt inte skulle uppföra sig så. Det tror jag absolut i äktenskap, tror jag absolut man kan göra det.
Tack så jättemycket. Det känns väldigt tydliga tre stycken alternativ. Alexander trycker att det är någon fara och färdig med det här. Alltså, det är en liten signal på att någonting står inte rätt till i ett äktenskap när du har sådana fantasier. Hasse tycker att du ska låta din man vara lite grisig i sängen och spela rollspelet fullt ut. Far och grot, tänk din fantasi men förverkliga den icke.
Var med en njut av den.
Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelen, min kille har många tatueringar. När vi träffar någon annan ute så händer det ofta att det pratas tatueringar. Sen ska det visas. Det värsta är om det är en okänd tjej som sitter och kladdar på hans tatueringar. Han kan ta av sig tröjan och visa upp sin rygg och så vidare. Jag har sagt till honom flera gånger att jag blir svartsjuk när han håller på så. Men han tycker att jag överreagerar, att jag inte förstår för att jag inte har tatueringar. Han menar på att det helt och hållet är av ett tatueringsintresse. Det kanske är det för min kille, men jag är säker på att vissa tjejer som kommer fram och pratar om hans tatueringar raggar på honom. Då känner jag mig osidosatt när han berättar om sina tatueringar och tar av sig tröjan. Så vad ska jag göra? Undrar Sabira. Vad säger Alexander?
Men alltså, jag tillhör den här minoriteten, den försvinnande lilla gruppen som inte har en tatuering.
Me too.
Me too. Ja, det är du och jag, Sabina då, eller Samira.
Sabira.
Ja, Sabira. Mm. Och jag har ju inte förstått den här fascinationen och killar som, och tjejer också ska säga, som i tid och otid ska klä av sig. Och det här med att känna på tatueringar, det begriper jag överhuvudtaget inte. För det är inte så att de känns på något särskilt sätt, utan det är ju en visuell upplevelse.
En ursäkt för att känna.
Exakt, så jag tycker bara det är bara att dra en gräns. Det är bara att säga till honom, du, jag tycker inte om att du gör så. Jag blir svartsjuk, jag blir orolig eller vad jag nu blir.
Hon ska vara tydlig med det, för det har hon redan sagt. Hon ska vara liksom boom.
Och om inte han respekterar det, då är det bara ta farväl.
Oj, ja. Hasse, vad säger du?
När jag var 17 år så åkte jag med min kompis Tony på Interrail, tågluftning för första gången. Första gången vi var ute själva. Då bestämde vi oss innan vi åkte att vi skulle tatuera oss hos Tattoo Jack i Köpenhamn, i Nyhamn. Det var den enda tatueraren vi hörde talas om.
Tattoo Jack
i Nyhamn. Så kommer vi dit då till Köpenhamn. Tåget kom, man tog nattåget då från Stockholm till Köpenhamn. Så man kommer till Köpenhamn typ 7 på morgon. Så tar det tag innan vi hittar Nyhamn och så hittar vi Tattoo Jack och det ligger i en källare och så går vi ner där. Och vi är jättenervösa, 2 17-åringar för första gången ute i världen, så går vi ner där. Där är de öppet och där på bordet sitter en kvinna med bar överkropp och blir tatuerad på ena bröstet. Och den bilden blir lite för mycket för oss två killar från Tumba som liksom redan tyckte att allting var bara trappan i sig, var läskig nog, och så sitter hon där. Så att vi får panik och vänder oss om och springer ut och så skriker de efter oss på danska: svenske jävla! Så att det blev ingen. Så vi,
politiskt korrekt svenske jävla!
Svenske jävla!
Så att
då bestämde vi oss för under någon...
Blev ni rädda för tutten?
Ja, hela... Alltså,
tänk dig själv, 17 och Danmark.
Ja, men precis. Världen kastade sig över oss lite väl fort, tyckte vi där. Vi skulle ju resa och uppleva saker, men kanske inte alla intryck på en gång. Så att vi bestämde oss för att göra det i Aspudden hos Doc Forest istället.
Så du fick din tatuering?
Jag gjorde en tatuering.
Vad är det för någonting då?
Jag kan säga att min kompis då, han gjorde en bläckfisk. För att han ibland blev kallad bläckfisken. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom ingen sådär, så jag bara tog någonting ur katalogen.
Vad blev det?
Örn och en flagga.
Säger du lite skamset?
Ja, men jag kunde tycka så att jag kunde ändå ha valt någonting som på något sätt symboliserar någonting som var jag.
Svenska flaggan och en örn.
Svenska flaggan och en örn.
Okay. Oj.
Okay. Men så jag ibland funderar med tanken att tatuera dit en finsk flagga också, så hade det ändå blivit lite mer så här. Men nu har det bleknat så mycket, så nu kan man ju säga
nu är det finsk flagga. Okej, vi håller oss till det här då.
Ja, men jag tycker så här, okej. Skulle han gilla att hon tog av sig tröjan och visade sin tatuering för folk? Det tror jag inte.
Det tror jag inte heller.
Ja, så där tycker jag håller med Alexander.
Jag tror man skaffar tatueringar om man gillar tatueringar för att man vill att få sig kommentera dem.
Ja, men det samtidigt kan jag tycka, jag håller med också, alla har tatueringar. Alltså, då när vi gjorde det var det faktiskt förbjudet. Jag vågar inte ens tala om för min pappa att jag har gjort det. Det var ju förbjudet och det var ju bara skurkar och sjömän som var tatuerade. Mm. Nu är ju alla tatueringar, alla är tatuerade.
Du är bara fotbollsspelare tycker
jag. Så jag förstår liksom inte grejen längre.
Fagrut, vad säger du? Jag håller verkligen inte med varken Hasse eller Alexandra. Jag tycker inte att det här, alltså jag tycker att hon snarare ska rikta kritiken mot sig själv. Alltså det här verkar vara ett klassiskt fall av sjuklig svartsjuka. Mm. Alltså för mig så, som har väldigt mycket tatueringar, så är tatueringar liksom detached till din kropp. Att de har liksom ingenting riktigt, alltså det har inte med nakenheten.
Detached kan du inte mena. Du måste ta ett annat ord. Detached betyder att de är frånkopplade.
Exakt, det är det jag menar. Det är exakt det jag menar.
Okej.
Read my lips. Ja, det är precis det jag menar. Att de har, alltså det har inget med nakenheten att göra, alltså att,
men de sitter ju på din kropp.
Exakt, men det är kläder också. För mig är det lite som att de ska säga, vilken fin skjorta du har. Och så känner jag på skjortan och jag bara, det här kändes över gränsen när du tog på min skjorta, förstår du? Alltså, det, men det här är som att säga, det är en tatuering.
Okej, okay, så om du har en tatuering på rumpan förra året.
Ja, det hade varit en helt annan sak. Om man hade haft den på sina genitalier eller på rumpan, då kan jag förstå att hon har tyckt så här. Och, men jag tänker, jag tror inte att de är svartsjuka göra heller. Jag tycker, ja, jag hade mest tänkt att det var lite opassande. Att de var på stället, han bara, behåll tröjan på. Hörru.
Jag tycker Alexandra har en poäng här. Varför ska man ta på dem?
Ja, men det är väl man vill ta med fingrar.
Ja, vad är det man upplever av själva tatueringen när man tar på den?
Man kan ju se
den.
Ja, se men inte röra.
Men om man blundar så här tar på kroppen, känner man då var det är tatuerat och var det inte är tatuerat?
Blir
det tankigt?
Är det piercing vi snackar om?
Alltså, jag vet inte. Men alltså, kan vi få ett kort svar här? Okay, så vad tycker ni?
Det är två mot en. Fara och är... Nej, men jag tycker att hon ska ställa krav, annars är det bara hitta en ny pojkvän.
Hitta en ny pojkvän.
Jag tycker gränsen går vid att börja ta av sig. Mm. Det tycker jag. Om tjejerna vill se på hans tatuering som redan syns på om han nu är kortärmat, tycker jag okej. Men liksom, klä av sig tycker jag är lite...
Och Faro tycker att du är för känslig, Sabina.
Ja, absolut.
Tack så mycket.
Sjukligt svartsjuk.
Hej Sandra, den här panelen. Jag heter Hamid. Jag och min exfru skilde oss ungefär ett halvår sedan. Vi har en 14-årig dotter som vi har varannan vecka. Min exfru vill nu flytta till en annan stad cirka 50 mil bort för ett bättre jobb. Hon vill att vi ska flytta med henne. Min dotter går i skolan och har kompisar här. Jag har min familj och trivs bra här. Men min exfru är bestämd och vill verkligen flytta. Jag har ett ganska fritt jobb och vi har en avdelning i staden som mitt ex vill flytta till. Det tråkiga är att min familj, mina vänner och alla jag tycker om bor just här. I den staden skulle jag bara känna min exfru. Vi är inte ovänner men vi umgås av förklarliga skäl inte så mycket. Idag. Jag skulle kunna flytta för att min dotter ska få träffa sin mamma varannan vecka, men det känns som en stor uppoffring eftersom min dotter inte ens vill flytta. Vad skulle ni gjort? Undrar Hamid. Vad säger Hasse?
Case closed.
Okej.
Okay. Dottern vill ju inte flytta.
Nej.
Hon är 14 år.
Okej.
Okay. Vad är problemet? Vill hon flytta, mamma flytta, så får hon flytta. Och om konsekvenserna blir att hon bara får träffa dottern på helgerna, så får hon ju räkna med det då. För dottern är 14 år, hon bestämmer själv, hon vill inte flytta.
Så Hamid ska egentligen ställa sig frågan, varför ställer han sig ens frågan om han ska flytta?
Ja, precis. Varför ska han flytta?
Vad säger Alexander?
Hamid, jag förstår honom fullkomligt, men jag kan säga så att den viktigaste och den relation man måste odla mest i världen, det är den med den man har barn med och som man inte lever med. Så Johan, min dotters pappa, han är världens viktigaste man för mig och jag älskar honom över allt annat. Utan honom hade jag inte kunnat spela teater i Göteborg ett halvår. Och det går alltid att vara flexibel och hjälpas åt och lösa problemen. Har hon fått ett toppjobb i en annan stad som är viktigt för henne och för hennes välmående, som gör att hon blir en bättre mamma kanske också och en bättre exfru, så tror jag att de måste hitta, vara lite innovativa, vara lite fiffiga. Är det någon som har pruttat? Ja. Det
lät så konstigt. Förlåt.
Nej, men det tycker jag du snackar skit.
Ja,
hon blir bättre mamma av det här jobbet.
Nej, men vänta, låt mig avsluta. Och då tycker jag så här att det finns lösningar. Det är säkert så att hon kanske skulle kunna pendla till det här nya jobbet. Så hon kanske skulle kunna vara hemma i den här staden med dottern. Och sen skulle hon kunna åka, när hon har barnfria veckor, skulle hon kunna ägna sig åt det här toppjobbet. Så jag tror att det kommer gå att lösa det här på något sätt.
Men hon vill att de ska flytta med henne. Vad tycker du om det då?
Nej, men om de är två mot en så är det ju bara, det är bara kört.
Så där är du med Hasse?
Ja, där
men
är jag med.
Du tror att hon ska ta jobbet och flytta själv? För att då blir hon en bättre mamma.
Nej, men precis. Jag tror att de ska hitta en annan, någon typ av flexibel lösning. Att kanske mamman flyttar, men att hon kanske, att dottern får vara där på helgerna, är på loven, höstlov och sportlov och så vidare. Jag tror att det går att lösa. Jag är helt övertygad om det.
Okej, vad säger Fagro?
Jag tror också att det går att lösa. Jag håller med Alexander Pascalido till viss del. Jag skulle säga att den viktigaste relationen man har och den man bör vårda absolut mest är den relationen till sig själv. Därför tycker jag absolut inte att den här mannen ska flytta. Jag tycker inte dottern ska flytta. Jag håller med Hasse till 100%. Case closed. Dottern vill ju inte flytta. Det är ganska egoistiskt av den här kvinnan att kräva att hon ska flytta med henne. Mm. Däremot tycker jag absolut att hon ska följa sitt hjärta. 14 år, det är ganska, alltså det är en ganska gammal lotter. Det är inte som att hon, hennes barn kommer att traumatiseras. Tvärtom, det här kommer bli spännande. Hon har en mamma som bor i en annan stad. Hon kan flyga dit.
Och men jag tror att när man är 14 och man är tonårsflicka också, då behöver man sin mamma kanske mer än någonsin.
Det tror jag inte. Det behöver man nog mest när man ammar, tror jag.
Vad vet du om det?
Jag vet väldigt lite om barnen fostrar, men jag tror att när man är 14 år, då tror jag mest att man tycker att när man är i 14 års ålder, då tror jag mest att man tycker att mamma är i vägen. Får man dessutom en exklusiv relation? För det här tror jag liksom, jag tror att det är lite samma sak som när man har en, vad heter det, distansförhållande med en partner. Att jag tror att mamman och dotterns relation kanske till och med blir närmare av att de träffas bara på helgerna. Och då får de en mycket mer exklusiv tid med varann. För här ska dottern ge upp sitt liv, sin skola och sina vänner. Exmannen ska ge upp sitt liv, sina vänner och sitt jobb för att flytta med liksom, på grund av mamman. Jag tror att det är recipe for disaster.
Men det är mamman väldigt aningslös här, som vill att de ska flytta med. 14 är dottern som har rotat sig och inte vill flytta. Han vill inte flytta. Hon har fått ett nytt, hon vill flytta. Bara ställa frågan. Skulle
hon är inte aningslös, hon är självcentrerad.
Nej, frågor kan man ställa.
Ja, alltså, men det är lite självcentrerat. Ja,
men det är kanske här någonstans vi hittar grunden för skilsmässan.
Det tror jag också.
Så kan det vara.
Jag tror mamman i det här fallet är diabolisk.
Nej, men alltså herregud. Nu får du sluta stämpla kvinnosläktet som är onda svärmödrar, diaboliska.
Fara, han går ut hårt mot, det är inte alla kvinnor, Alexandra, för det var faktiskt bara den här mamman som han pratade om. Men hon är lite egoistisk här, det tycker jag faktiskt också att hon är.
Bara att ja, hon det är att
men ni ska inte flytta helt enkelt. Nej. Däremot ska ni se med goda ögon att exfrun flyttar, för då kan hon bli en bättre mamma, tycker Alexandra Pascalido. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi sa väl just det, Alexandra, att det är en väldigt trevlig stämning här.
Alexandra spände sina grepsgrögon med att säga, tycker du att du har dålig stämning här, Faro?
Nej, men
det
var jag
för att
älskar.
Du pruttade högt, men det gjorde
jag
inte.
Men jag vet inte om det är för att jag kommer från en konfliktkultur där man älskar varandra, älskar människor som kan tycka olika. Jag älskar att vi tycker lite olika.
Ja.
Och att Faro kommer lite dräpande kommentarer om de diaboliska kvinnorna. Jag tycker det är, då har jag anledning att existera.
Jag är uppfostrad av August Strindberg.
Och jag är som Finland. Jag sitter klämd mellan stormakterna som en jävla kudde.
Så du har
en stabil fin i mitten. Nej, kan det bli bättre?
Nej, men du har en blåvit samling här mitt emot dig. Du har förstått det.
Jag har det, ja. Det är en hot. Härligt. Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Benji. Jag har träffat en tjej i några veckor. Vi har det magiskt och jag börjar verkligen att tycka om henne. Då berättar hon att hon har ett öppet förhållande. Hon har alltså en pojkvän som är okej med att vi träffas. Det som är jobbigt är att hon nyligen har öppnat sitt förhållande och ger hintar om att de kanske är på väg att göra slut. Hon säger att hon tycker om mig, men jag känner mig nästan bedragen. Samtidigt så gillar jag verkligen den här tjejen, så jag undrar, vad ska jag göra? Undrar Benji. Far ut, den här får du ta tag i.
Move on.
Mm-hmm.
Move on.
Varför det?
Om hon inte är okej med en öppen relation, vilket barn den här tjejen är. Den här tjejen är okej med en öppen relation. Och det är upp till var och en att designa det. Men då hittar hon någon sorts gyllene medelväg. Hon kanske upplever att den här Benji inte är jättenöjd med en öppen relation. Så hon försöker ge honom någon sorts halv förhoppning att det behöver inte vara en öppen relation. Det kan hända att jag kommer ge slut med honom. BS. Bullshit. Det kommer hon inte göra.
Hitta
en annan. The sea is full of fishes. Benji får släppa det där. Hon har en relation. Och han är inte okej med det. Släpp det.
Hasaro.
Jag tycker också, alltså hon är ju en psykopat. Det är bara att dra vidare.
Jag
tror att öppen relation, jag har aldrig levt en öppen relation, men jag tror att det finns några grundregler. Det vill säga att man är överens om att det är en öppen relation. Det är ingenting man berättar efter ett tag. Ja, förresten, vi har en öppen relation. Va? Det är ingenting man berättar.
Ja, hon träffar ju honom, vi säger den av.
Men han hade ju ingen aning om att hon levde i en öppen relation med någon annan. Han kanske inte alls var inne
på det. Ett par veckor, det är inte så jättelångt.
Det säger man, det är första man säger.
Det är första
ja, men första man, innan man går i säng i alla fall. Man går ju till säng med någon och sen så säger man, by the way, jag lever i ett öppet förhållande. Ja. Glömde jag nämna det. Så att det är nog fel, fel på den här tjejen. Dra fort.
Men okay. Det behöver inte vara, nu måste jag ju också försvara mitt kön här.
Alexandra, på vad sätt ska du försvara ditt kön?
Nej, men jag måste försvara mitt lilla kön här.
Det är inte ditt kön du frågat att det.
Jo, men så jag tänker så här, den här tjejen kanske verkligen, hon kanske behövde tid och den här relationen kanske är så himla öppen så att den inte ens räknas. Jag skulle ju aldrig klara av att leva i en öppen relation. Nej. Observera för att jag skulle bli jättesvartsjuk. Mm. Eller vad det nu är. Men människor är så olika. Och har man ett kontrakt så kanske det är så att ha en öppen relation. Man kanske inte det första man gör på 2 veckor bara. Det här är ju väldigt färskt. Mm. Här talar vi om en spirande kärlek. Det första man gör, det är väl ändå inte att man går ut och deklarerar allting.
Men, man säger väl ändå jag har en pojkvän.
Ja, men får jag slänga in
tycker du att det är att avslöja för mycket? Är det går för långt?
Nej, men är det verkligen officiell pojkvän om det de verkar ha.
Men jag vill slänga in så här, oavsett vad hon har för relation till sin pojkvän och oavsett vad de har för typ av öppen relation, så är hon väl medveten om hur normen ser ut. Och normen ser inte ut så att man har en öppen relation. Och med respekt då för en tredje person, i det här fallet Benji, så tycker jag som Hasse att man presenterar sig vid namn och säger hej, jag har en öppen relation. Alltså första gången man ser första gången hon börjar känna så här, oj, Benji lite det finns någonting mer än bara vänskap, då säger hon, vet du vad, jag är jättenyfiken på att utveckla det här med dig och se vad det här kommer leda till, men jag vill att du ska veta, med respekt för dig och också med respekt för min partner,
det är väldigt rättrådigt att går det verkligen till så här i verkliga livet,
absolut,
att man säger rakt upp och ner.
Men vänta nu, om man träffar någon, säger att hon inte lever i en öppen relation med den andra, med kille A, utan de har en stängd relation eller vad nu motsatsen är. Ja, och sen så träffar hon Benji, och sen så efter 2 veckor säger han, du, jag vet inte om jag nämnt det här, men jag har en kille faktiskt som jag bor upp. Det hade ingen av oss tyckt var okej. Men om nu relationen med kille A är öppen, då kan man dra ut på det och berätta det sen så småningom. Den är inte öppen för honom.
Exakt. Nej. Den är öppen för henne och hennes pojkvän, men inte för
kanske,
Benji.
Nej, men alltså, jag tänker på den här normen, att den är också kanske tillhör det förgångna. Att människor lever på alternativa sätt. Jag har tre mina närmaste vänner, det är 3 män, de lever ihop, de älskar varandra, de är ett par.
Ja, men normen i det här fallet är att man är ärlig, och den normen tror jag inte blir omodern.
Och den vill ingen rucka på, och jag tycker att det är det viktigaste av allt, respekt och ärlighet. Men
då håller du med oss, Alexandra Pascalidou.
Men det jag menar, det är lite det Anders antydde, att där ute är en djungel. Och jag kan förstå, tyvärr, jag kan förstå om hon kanske råkade, citationstecken, missa att berätta hela sanningen.
Livet är inte sådär väldigt
grammatiskt korrekt.
Format som ni vill göra det
i den här formen, i det här fallet.
Jo, när det gäller ärlighet och rakryckhet.
Jag hoppas bara, Farao och Hasse Aro, att ni är exakt så politiskt korrekta i ert privatliv som ni ger sken för här.
Lagens högra hand.
Härligt. Benji, du har hört hur råden här har flugit genom luften.
Stackars Benji, han blir inte klok på det.
Ta tag i det du vill.
Här är ett brev från Ylva. Hejsan, dilemmapanelen. Min yngre bror har ett förflutet av mycket lögner och en väldigt livlig fantasi. För några månader sedan berättade han om en ny flickvän. Han sa att de var väldigt kära och skulle flytta ihop. När datumet för deras flytt närmade sig sa min bror plötsligt att hans flickvän hade dött. Nu har jag börjat ifrågasätta om den här flickvän någonsin existerat. Ingen annan har sett henne och han har inga foton att visa. Jag bor inte i Sverige, så jag träffar inte min lillebror så ofta, men jag känner honom väl. Och det är möjligt att han skulle hitta på en sån här sak för uppmärksamhetens skull. Samtidigt vill jag ju finnas som stöd för min brorsa om historien mot förmodan skulle vara sann. Så vad ska jag göra, undrar Ylva. Vad säger Farao Groth?
Ja, alltså om man är fullblodsmytoman, då tycker jag, får jag för mig att ett bra sätt skulle vara att spela med. Att, liksom, att hon liksom skickar ett enormt blomsterfång till honom. Att hon säger, jag vill komma på begravningen, det ska vara lideparad. Det här ska vi genomgå tillsammans. Hon bokar tid för honom till hos en terapeut. Alltså du vet, det här är helt frukt. Alltså hon bara spär på, vevar igång honom liksom. Så att han till slut bara, en ljög.
Du tror att det skulle vara receptet för honom?
Ja, det tror jag.
Men har du läst det någonstans att det är så man tar mytomaner?
Ja.
Jag har aldrig hört det, men
jag gör som Johanna Möller. Jag hänvisar till forskning.
More is more. The more the merrier. På något sätt. Hasse Aro, du har ju en fäbless kan man säga för bedragare och mytomaner.
Ja, bedragare och mytomaner. Jag är lite fascinerad av dem. Så här, riktiga, alltså, det finns ju två typer av bedragare tycker jag. Den ena är de här som bara är ute efter att lura till sig pengar.
Bondfångare, liksom, klassiska bondfångare.
Ja, och tar enkla offer, liksom gamla tanter och pensionärer och sånt där, bara för att få pengar. Det är en typ. Sen finns det den andra typen som går in i ett annat liv, som skapar en parallell tillvaro där de själva är huvudpersonen. Och de gör det så färgglatt, så innovativt, så att de själva tror på det. De går in i rollen i den så mycket att de är rollen.
Det var ju du som nyss föreslog eller rekommenderade rollspel.
Just
det. Det här ligger alltför nära för mig.
Och då tycker jag så här, okay, om man ljuger och tror på vad man själv säger, ljuger man då?
Nej.
Det är perceptionen som brister.
Ja, men jag tror att
man får med osanning.
Ja, men den här killen då, va? Det är ju hennes bror, så hon känner ju honom ganska väl, får man anta.
Hon är inte säker ifall han talar sanning eller inte.
Nej, men jag tror att det finns en bra grund för hennes misstankar. För att det är hennes bror hon pratar om, han har ljugit för. Och så här plötsligt bara, nej, hon dog. Det är också lite konstigt tycker jag säga. Nej, vi ska inte flytta ihop faktiskt, varför inte det? Nej, men hon dog.
Eller lite hip som happ, det är nästan som att man knappt tror på det
själv. Så att på något sätt tycker jag att hon ska avslöja den här lögnen för hans
skull. Hur då? Och konfrontera honom?
Ja, men kanske har en rätt nivå. Häng på tills det till slut blir så ohållbart, jag måste säga.
Men det känns ännu mer som att gillra en fälla. Om någon far med osanning, en mytoman, och uppenbart ljuger, så kan man inte försöka bräcka den personen med att gå in i den lögnen, utan jag tycker att man ska bryta av det helt och hållet och istället ringa mamma. Han har ju en mamma, sannolikt, en pappa, släktingar, vänner, och säga, jag har en misstanke om att han är mytoman. Det här stämmer inte riktigt. Det här låter konstigt. Vad tänker ni? Hur resonerar ni? Hur ska vi hjälpa honom? Och sen skulle jag ta ett väldigt rakt snack eller skriva ett brev eller vad jag nu skulle göra till min bror och säga, vet du, jag har under en längre tid misstänkt att du ljuger, och jag tycker att du måste göra någonting åt detta för din egen skull. Så skulle jag göra. Jag skulle absolut inte gå in och fläska på och krydda och salta och sockra hans lögnaktiga berättelser.
Har ni konfronterat en mytoman någon gång?
Nej, men däremot så när jag var ung, så här typ när man var tonåring, gick på diskon, så var vi ett gäng som hängde. Och då var det en kille som liksom var kompis till en kompis som hävdade att hans pappa hade dött i flygkraschen i Bromma. Som skedde samma dag vi var ute, och han var jätteledsen och sådär. Och då var ju vi var ju bestörta förstås. Otroligt. Sen visade det sig att det var ju inte alls sant. Han hade bara hittat på det där. Och då alltså, när man hamnar i den situationen, nu var inte jag närmast kompis med honom, men jag visste mycket väl vem det var. När man hamnar i den situationen och lögnen blir, för det blir så uppenbart, alltså de publicerade ju listor på vilka hade omkommit i den här kraschen. Och han fanns inte där. Det går inte att snacka bort. Så att han försvann bara ut ur våra liv. Han stängde av sig själv så att jag, och gick vidare. Men då tror jag att liksom, det finns en fara i det också.
Ja. Men jag kan säga att jag kan ju bli aggressiv.
Ja. Nej, men det har hänt. Alltså, jag ordnade såna Pascalidus Power Weeks varje år på resor, och en gång så var en av de här medlemmarna, eller de kvinnorna som reste med på den här resan till Grekland, hon var mytoman och hittade på de mest osannolika berättelserna som hon berättade om sig själv. Från att hon hade överlevt flygkrascher till att hon hade haft AIDS och det hade gått över till, ja, men ni kan inte förstå. Till
att hon var, det är inte helt omöjligt.
Nej, men alltså, ni kan inte begripa. Och efter ett tag så blev det väldigt komplicerat, och hela gruppen var väldigt, väldigt bekymrad.
Det blev tragiskt.
Ja, det blev tragiskt, men framförallt så till slut så tillkallade jag polisen, därför att hon nej, men jag tillkade inte precis för att alla de här lögnerna, utan att hon inte betalade sin del till hotellet. Och hon hittade på att hon hade konton på paradisöar, eller sån skatteparadisöar, och att hon skulle ringa thailändska kungahuset för att de var skyldiga henne.
Men jag tycker att det är lite refreshing med mytoman.
Nej, men det var inte.
Jag skriver ner det här. Det här är en bra roman.
Men det roligaste hon sa, det här var alltså en svensk kvinna, hon sa att hon bodde där och sa att hennes mamma precis nyss hade dött. Jag bara, men herregud, var? Nej, men här. Och då gjorde jag så att jag ringde runt till sjukhusen på Kreta och frågade om en svensk kvinna precis hade dött. Och de sa nej.
Men jag tror att med mytoman ska man aldrig försöka. Alltså, så här, jag har
jo, men jag fick du bekräftat att det var en lögn. Och då var det bara, ja. Men det var bara till
jag har polisen. Aldrig konfronterat en mytoman. Däremot har min mamma och många med vänner gjort det.
Mm. Och det går inte bra.
Hörrni, jag känns som att vi har snöat in på den här grejen. Vi vet ju inte om han är mytoman eller inte, va? Men det finns ju klara indicier på att det, för så är fallet.
Bre på!
Och då bör ni helt enkelt ta reda på fakta. Och sen så bör du i någon form konfrontera honom. Mm. Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Rita. Jag har en kompis som alltid varit lite större än alla andra. Men de senaste 2 åren har hon gått upp ännu mer i vikt och klagar över detta hela tiden. Hennes vikt begränsar henne från att göra saker, menar hon. Som att till exempel prata med killar på krogen eller träffa killar via dating-appar. För min del spelar det ingen roll om hon är överviktig. Men jag bryr mig om hennes hälsa, så jag försöker ändå vara stöttande när hon har tränat. Men hennes ansträngningar var inte länge. Oftast så hetsbantar hon i 2 veckor, sedan faller hon alltid tillbaka i gamla ohälsosamma mönster igen och äter godis, chips och friterad mat. Hon är dessutom över 20 år gammal och oskuld, vilket är en sorg för henne. Det känns så tråkigt att hon mest bara gnäller nu för tiden, men vad kan jag göra som hennes vän, undrar Rita. Vad säger Fågrot?
Det här är ju en definitionsfråga också. Är hon liksom not only obese but morbidly obese? Eller är hon bara lite mullig? Är det här bara en bortförklaring till att hon inte träffar killar? Eller är hon liksom... För, ja, det är någonting med det här när hon säger så här: jag bryr mig om hennes hälsa. Hon är ju oskuld att inte träffa killar. Jag tror inte att hon bryr sig mycket om hennes hälsa. Det är mer att hon så här, tycker att det är lite tråkigt att hon inte träffar killar och att hon inte har fått ligga.
Mm.
Och då tänker jag så här: alla får ligga. Det har väl, alltså det kan inte...
Nej. Prata för dig själv.
Ja, men alltså, ja, men det finns folk som gillar stora tjejer och stora killar och vice versa, och du vet, så här, det där tror jag bara bortförklarar.
Alla får inte ligga.
Exakt. Alla får ligga. Nej. Du får bara lower your expectations.
Ja, Alexander, så här, bestämt dig.
Kan vi ha votering om detta?
Alltså, nej, men jag tror ligga. Jo, jag tror alla kan ligga.
Ja, kan vi snackat om kan potensen.
Särskilt
tjejer, tror jag.
För man menar det här, är det så här att hon på riktigt genuint oroar sig för sin hälsa, att det är verkligen det och bara det handlar om, ja, men då tycker jag att man ska så här, snacka med henne och så här, kan vi hjälpas åt, kan vi tillsammans så här, börja liksom med någon kur ihop, eller kan vi börja träna ihop eller något sånt där, om det är genuint. Men om det bara handlar om att här, hon får inte träffa så mycket killar.
Nej, men alltså, jag tror att den här vännen, och det är väldigt, en väldigt fin vän som skriver, som verkar bry sig om sin väninna. Det här är ju tydliga tecken på psykisk ohälsa på något sätt. Eftersom hon äter på det här sättet, så att hon hetsbantar. Och kvinnors opsykiska ohälsa, det är faktiskt slående siffror när man tittar på det här närmare. Det hänger ofta ihop med ätstörningar. Mm. Och att hon inte får ligga, det ingår ju på något sätt i det här mönstret.
Men egentligen självkänslan det handlar om.
Exakt. Så jag tror att hon, och jag tror inte heller att man ska ge sig i kast med att försöka rädda vännen eller försöka erbjuda någon slags hjälp. För det tror inte jag att hon kommer kunna göra, utan jag skulle nog snarare rekommendera henne att söka proffshjälp. Gå till vårdcentralen och sök dig vidare. Jag vet inte om det är en psykolog, en KBT-terapeut, en dietist eller vem. Men någon måste kunna hjälpa den här människan.
För det här klarar inte Rita av själv.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Vad säger Hasso?
Ja, men jag är lite inne på den linjen också. Men jag tror att när kompisen då mår som sämst, för det går ju upp och ner antar jag då. När hon har bantat så mår hon lite bättre och sen så mår hon så sämst. I det läget är hon mottaglig för hjälp. Och då tror jag att som en riktig kompis så kanske man ska ha en plan då. Man kanske ska ha tagit reda på den här KBT eller någon som man säger, jag känner den, jag vet
perfekt.
Den, ring det här. Så att hon inte behöver ringa vårdcentralen, utan det här paketet finns redan när hon är beredd att ta emot den. Det tror jag är bästa.
Superbra, jag håller med 100%. Sätt ihop paketet åt henne. Och det är bästa som alltid biter på alla är, gud vet du vad, min kusin, hon gick en sån här KBT-grej. Hon gick faktiskt ner 140 kilo på det var helt otroligt.
Men gud, hur mycket vägde hon?
Nej, men det här hittar jag på, det här är vad hon ska säga, gör mig inte mal. Vi vet ju inte hur stor den här väninnan
var. Jag gick på det, jag tror att det var din kusin som gick ner.
Jag stejtade redan igår.
Tack för gud.
Jag tror att det är en toppen grej. Mm. Sätt ihop ett paket åt henne och ge det på en silverbricka under tiden hon bantar, för då är hon mottaglig för allt.
Men jag tror att de som lyssnar på det här programmet just nu, som kanske är jättesmala i tips,
ska lägga bort chipspåsen.
Absolut inte, det var inte det jag menade. För här sitter jag och svullar i med choklad och chips. Men jag menar att få ligga hänger inte nödvändigtvis ihop med vikt.
Absolut
nej,
inte.
Absolut inte.
Det hänger ihop med självkänsla, men inte med, det var det jag sa, alla får ligga.
Jag har fortfarande inte med dig.
Får ligga.
Men det här är kanske en annan diskussion.
Det här känns som en hjärtefråga för dig, Alexandra.
Jag skulle inte kalla det här för en av mina stora hjärtefrågor. Jag är inte beredd att gå i döden för den. Jag har andra frågor som jag brinner mer för. Men jag kan med all säkerhet säga att det är, alla får inte ligga. Inte till vilket pris som helst. Och ja, det här är en lång diskussion, vi kan ta en annan gång.
Ja, det är det jag menar, det är just den som är en hjärtefråga för att alla inte får ligga.
Nej, men jag vill med om det. Men, du håller ju också med mig.
Jag håller med dig.
Hur mycket ligger du?
Jag får ligga för mycket, du behöver inte tid.
Jag har inte legat en gulfkriget. Då kör vi. Tack.
Hejsan dilemma-panelen, jag och min pojkvän är båda 18 år och har varit tillsammans i 3 år. Båda bor fortfarande hemma, men vi sover oftast hos varandra. Fram till några månader sedan var det inga problem, men nu har han börjat snarka. Än så länge är det inte så farligt, men enligt min far är snarkningar sånt som kommer krypande för att sedan eskalera. Efter att ha vuxit upp med min pappa som snarkar brutalt högt och spenderat veckor i sträck i husvagnar och lägenhet med honom, kan jag inte sova när någon snarkar bredvid mig. Om vi någon gång ska flytta ihop kommer jag inte kunna sova överhuvudtaget om han ska snarka på det här sättet. Jag tror inte på hjälpmedel som plåster och liknande, då inget av dem fungerade för min pappa. Vad ska jag göra, undrar Ulrika.
Det är bara att göra slut.
Han är ett jävla svin, gör slut.
Nej, men jag menar inte att han är ett svin. Men om man inte tror på hjälpmedel, om man har växt upp med en pappa som snarkar som borrmaskin eller vad det nu är, och man inte tål det, man inte klarar av det, och man tror inte att det finns bot och bättring och hjälp för den här stackars killen, nej, men det finns tyvärr inga andra alternativ. Förutom om ni väljer att leva ihop. Nu är hon bara 18 år, det kommer hända grejer i livet. Förutom om man då bestämmer sig för att sova i olika sovrum när man i framtiden flyttar ihop.
Hur sexigt är det när man är 18?
Det finns ju också aktiv dödshjälp.
Det finns aktiv.
Eutanasi, ännu ett grekiskt ord. Men, nej, alltså, men gud vad du är.
Du har varit med om det här. Du har varit med om det här, Alexander.
Aldrig, jag har aldrig haft någon som snarkar i mitt öra.
Inte det?
Nej, jag tycker det är osexigt.
Okej.
Okay. Nej, jag skojar. Nej, men det har väl hänt att någon snarkar. Jag vet inte vad, men nej, jag
men det var så snabbt, tänker jag på. Du säger jag slut. Det var känns som en egen erfarenhet,
nej,
men, i livet.
Nej, utan jag menar att det låter som att hon redan har ställt detta ultimatum. Mm. Det låter som att hon är 18 år och har växt upp med det här. Det har varit väldigt problematiskt. Mm. Och att hon ser att det finns inga lösningar på problemet. Men då är det ju bara välj en annan pojkvän som inte snarkar, eller skapa er en framtid där ni bor lite luftigare och där ni kan sova i olika sovrum.
Vad säger jag? Det finns ju nya lurar nu så man kan stänga av allt störande ljud. Det blir alldeles tyst.
Ska nästan man sova med hörlurar på?
Typ. Vad säger jag så?
Alltså som snarkare så tycker jag att Alexandra förminskar mig.
Nej,
och tycker jag visar dålig respekt. Så att vi ska inte få ha förhållanden.
Nej.
Vi ska bli lämnade.
Nej,
man ska välja bort oss, det tycker
du
också.
Det
tycker jag är väldigt märkligt.
Men jag menar inte så. Utan om den här flickan, 18 år gammal, inte tål människor som snarkar, då måste man ju liksom.
Så om killen är allergisk mot apelsiner och hon inte tål allergiker, då ska hon dumpa honom.
Men jag tror ju, om du frågar min personliga, så tycker jag ju att kärleken är större och borde tolerera en liten snark.
Jag tror att Hasse försöker hetsa upp det lite grann nu.
Jag vet, det är okej, jag är ohetsad.
Vad säger Fagrut?
Ja, jag tycker det här är ett ganska, jag ska vara helt ärlig, banalt dilemma. Nu ska vi röra oss mellan stora dilemman och banala dilemman. Jag tycker inte det är en stor grej. För det första, hon är 18 år.
Kallar du det här banalt? Alltså, en snarka, vet du hur jobbigt det är att sova bredvid någon som snarkar?
Ja, det vet jag, för jag har gjort det. Men kärleken övervinner allt. Och jag tror så här,
nej,
att
det här
är det också med saker som hjälper mot snarkning. Det är individuellt. Det hjälpte inte hennes pappa, men hon måste ju ha en tro på att det här kan hjälpa hennes pojkvän. Och då får hon väl prova plåster,
hörselskydd.
Hon får prova, de kan gå i sömnterapi eller vad som helst. Absolut.
Eller
är hon kär
till
honom på riktigt, så är det hon ska göra. Hon kan också ta, vad heter det, Stilnoct.
Sluta skriva ut mediciner till små barn.
Men jag gjorde, jag var försöksperson i TV faktiskt för snarkmedel.
Hur gick det?
De funkar ju inte.
Du vet att din fru måste vara en ha ett heroiskt tålamod.
Ja, det vet jag. Det visar sig på så väldigt många plan.
Men hur är det med snarkningen? Sover men,
ni här? Hasse, berätta.
Ja, men alltså, vi är ju inte 18. Så att vi bor ju, vi har ju fler än ett sovrum. Så att när det är som värst så kan hon gå och lägga sig i ett annat rum. Och så vaknar jag och så känner jag mig ensam. Så det slutar med att vi båda sover i 90-säng. Det är ganska mysigt.
Och du snarkar ömsint i hennes öra.
Ja, men det är väl så att om man bor med snarkare så är det väl så att någonstans anpassar man sig, tror jag. Jag tror att om man somnar före snarkaren så överlever man. Ja.
Snarkar du idag, Hasse? Har du fått hjälp?
Om jag snarkar idag?
Alltså, har du fått hjälp med din snarkare?
Nej.
Inte? Det är lika illa.
Nej, jag har testat de här. Men det går ju vågor. Alltså, det är perioder snarkar man mycket, perioder snarkar man mindre.
Okay.
Hoppas jag. Jag vet inte, jag har aldrig hört det.
Och jag kommer att tänka på min bästa kompis mamma som ringde socialen och vårdcentralen när vi var små och bodde i Rinkeby. Då sa hon, snälla, snälla hjälp mig. Mitt barn, han knarkar hela nätterna. Jaha, hur gammal det är barnet? 3 år gammal, han knarkar hela natten. Kan inte sluta knarka? Och vi hörde samtalet. Vi bara, ursäkta, vad pratar du om? Mm. Hon bara, och då hon menade såklart snarkare, för det var en liten unge som snarkade alltså som en hel tågstation.
Okej.
Men har ni sett de här riktiga hjälpmedlen för snark?
Jag har sett alla möjliga konstiga.
Nej, men de här som man får på sjukvården, så här, det är som en respirator man ska ligga och sova. Hur sexigt är det då? Och sova med någon som sover i respirator.
Ja, men man ligger ju inte med någon som sover
i en respirator. Nej,
verkligen. Ja, alltså, nekrolepsi, vet du det? Nekrofiler.
Du sa just det, alla får
alla får ligga, sa du.
Alla får ligga med någon som sover.
Ja, nej, men det här är ingenting att skratta åt. Alltså, jag tror att människor som snarkar och de som älskar snarkarna, de har ett problem.
Det är,
du måste ut ordet snarkar här mot bögar, ska vi se hur fördomsfullt det är.
Oj, nu har vi den diskriminerade minoriteten snarkare, ja, precis.
Snarkande bögar, det är en mardröm, kan jag säga. Tack så mycket, tack så mycket.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Karin. Jag har alopeki totalis. Det betyder att jag lider av totalt håravfall på huvudet. Det finns inget botemedel i dagsläget och jag har haft det i snart 10 år. Jag har en peruk på mig och mitt dilemma är när jag ska berätta det här för killar jag träffar. Jag vill inte berätta det för tidigt, men känner samtidigt att jag lurar killarna jag träffar när jag inte säger något som är en så stor del av mig. Jag tänker ändå att jag måste berätta det innan vi sover ihop. Men berättar jag på första dejten känns det som att jag kommer att skrämma bort dem innan de lärt känna mig. Nu ska jag träffa en kille som jag har chattat lite med. Och jag undrar ju såklart, när ska jag berätta för honom om min hårlöshet? Undrar Karin. Det är ett delikat problem. Vad säger Hasse?
Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag förstår hennes... Det här är verkligen ett dilemma.
Verkligen.
När ska hon berätta detta? Och som hon säger, det är väl bra att berätta det innan hon sover över, eller de sover tillsammans första gången, för att det kan ju hända att han vaknar mitt i natten, så hon tappat peruken och då blir det ju jättejobbigt.
Och det är mörkt och hon undrar, vad är det här för?
Ja. Ja. Men ja, jag vet, jag har faktiskt inget bra svar. Så, och andra sidan, man kan inte säga det första man säger, by the way. Ska du, så,
kan man inte det?
Inte det första man säger.
Nej, inte det första man säger, men, hur, men ja, då kommer ju lite grann det här, när ska man... När. Alexandra, eller Faro, vad säger du?
Alexandra eller Faro, nu får du bestämma dig.
Ja, Alexandra.
Kör Faro, varsågod. Faro.
Tack Alexandra,
pass du är med på huvudet. Ja.
Jag skulle säga så här, jag är lite inne på Hasses, det är ett dilemma, det är lite knivigt. Det man ska veta om alopecia, eller alopeci, eller hur det nu uttalas. Det är ju välkänt i Sverige som alopeci. Nu fick vi lära oss i pausen att ett grekiskt ord av Alexander Pascalidou, alopeki.
Ja, men nu, det är ju på svenska uttalas det alopeci.
Ja, och det betyder att du har alltså inga...
Det kunde du sagt innan jag
berättade. Du har alltså inga andra fysiska åkommor än att du tappar ditt hår. Det som ofta händer, för jag har vänner som har alopecia totalis, och det som händer är att folk tror ju oftast att man är mycket sjukare. Folk ser ju oftast att man har peruk, man har inga ögonfransar, man har inga ögonbryn, man tappar allt hår. Och då tänker
på
jag
hela här, kroppen?
På hela fruttidimare. Och då tänker jag så här, att hon skulle säga... Jag tänker att man ganska tidigt kan säga det till honom. Och eftersom hon inte har några fysiska problem av det mer än att hon faktiskt tappar sitt hår, så kan man säga det som en ganska liksom så här... Alltså en axelryckning bara i början. Och så här, sen när man kommer närmare kan man prata om säkert hur det har varit. Eller det kan bli en icebreaker, men jag tror inte... Det hon definitivt inte ska göra, det är som att göra som alla nötallergiker gör. Det är att bara sätta ner. för nu har jag något att berätta för dig. Jag är luftburet nötallergiker. Man bara, åh gud, du vet man, den här tjejen har problem. Den här tjejen har levt med det i 10 år. Förmodligen så har hon lärt sig att leva med det. Hon är bara orolig, han ska reagera. Hans reaktion kan hon inte vara ansvarig för. And it's not her business. Så säger bara så här, för henne, vet du vad? Jag har peruk. Och det är jättebra, för då kan jag olika hårfärger och hårformer varje dag.
Vi kan spela
men
roll,
lite nevrotiskt att säga det sådär positivt.
Alltså, nej, bara jag tycker inte alls att det är nevrotiskt. Ja.
Nej, men alltså, så. Nej, men det är ju liksom, det är ju ändå, ja, men det är ju en vånda hos henne. Det, ja, det ska absolut. Inte låtsas som att det inte är.
Nej,
men säger Alexandra?
Exakt, nej men alltså det måste vara otroligt svårt och smärtsamt faktiskt. För att det sitter så mycket i vår egen upplevelse med allt som har med ögonbryn och ögonfransar och hår. Men jag skulle nog säga det ganska tid. Ditt skede och jag skulle rekommendera det. För då slipper hon den här känslan av att tänk om jag blir upptäckt. Tänk om han förstår. Att bära en hemlighet kostar ofta mer.
Men när ska man säga det då?
När man också blottar den här hemligheten, då är det en sån enorm lättnad. Jag tycker kanske inte på första dejten, men kanske på andra dejten så kan man berätta det. Och att det inte är hela världen. Och att det inte är något mycket allvarligare. Att det inte är så att hon kanske genomgår en cellgiftsbehandling eller har någon mycket allvarligare sjukdom.
Men det är lite det jag menar med. Jag tycker att taken på det som hon ska ha om hon har med så här. En bra grej, det kan vara att säga så här, vet du vad? Det här, så här dök det upp för mig. Jag var så nervös inför vi skulle ses. För det är nämligen så här bla 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 bla.
Exakt, och jag tänker också när man delar något som gör ont så kommer man också närmare varandra.
Men kan hon inte liksom hela fega lösningen? Att de har en dejt, de har jättetrevligt och sen så ska de ha en dejt två, så skickar hon ett mess.
Nej, men
skicka så här, jättemysigt träffa, jag tycker det är fantastiskt. Jag hoppas verkligen, alltså jag ser verkligen fram emot nästa dag. Jag tycker bara en grej du ska veta.
Hasse går på den fega linjen, men vet du vad jag tror? Jag tror att de flesta skulle göra som Hasse.
Nej,
det tror jag nog.
Nej, men för det här är något man måste få prata om och han vill säkert ställa följdfrågor. Och framförallt, jag tror att det kommer föra dem närmare varandra.
Ja. Okej. Okay. Prata om det, andra dejten är bra. Gör ingen stor affär av det, tycker far och
nej, god. Jag tycker hon till exempel kan komma på första dejten helt utan peruk och bara... Han bara, va? Kanske jag har inte jag sagt det att jag har någon peruk.
Okej, andra dejten är det som gäller. Då ska du berätta. Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelen. Jag har varit ihop med min kille i snart 2 år. Han är ganska spirituell, men det har aldrig ställt till det i vårt förhållande tidigare. Nu har han dock fått en väldigt udda idé. Han vill testa hur det är att vara hemlös under vintern. Han menar att det kommer att bli en spirituell resa för honom om han lever på gatan 3 månader mellan december och februari. Han har sagt att vi kan träffas utomhus dagtid, men att han kommer att sova och leva på gatan. Han menar att det kommer att göra honom tacksam för de saker han har i livet och göra honom mer storsint. Jag tror att man kan bli det utan att vara hemlös på prov. Jag kan också tycka att det finns något kränkande att han väljer att vara hemlös när det finns folk som inte har något val. Han ska ta tjänstledigt i 3 månader och lämna mig med alla räkningar, men han har inte frågat mig om lov. Han har bara berättat att han ska göra det här. Jag har en väldigt intensiv jobbperiod i december och det känns så trist att min kille inte kan stötta mig och hjälpa till hemma för att han vill testa att vara hemlös. Samtidigt så kanske det är egoistiskt av mig att tänka så. Borde jag stötta honom i hans spirituella resa på gatan eller ska jag sätta ner foten och säga att han får välja mellan gatan och mig? Vad säger Alexandra?
Ja, jag blir ju faktiskt riktigt provocerad av detta. Jag gjorde en dokumentärserie i Sveriges Television där jag hängde med romska tiggare i Sverige. Och där sov vi bland annat i toaletter utomhus. De sover under broaren och det var helt... fruktansvärt och jag kan inte för mitt liv begripa hur en man kan vilja utsätta sig för detta och lite så här go slumming. Det finns faktiskt andra sätt att lära sig det här med tacksamhet, solidaritet, empati, att förstå människor som lever på ruinens brant helt enkelt och tvingas överleva i minus 20 grader. Och framförallt så sätter ju han henne i sticket för att han ska ut på något litet äventyr med ett bäst före datum. Hans frihet blir ju hennes ofrihet. Hon tvingas ta betala räkningar och ni vet, jobba och sådär. Så att jag tycker så här, skärpning grabben, på riktigt. Du kanske
det är koketteri kan göra... tycker du helt enkelt.
Va?
Det är koketteri.
Det är koketteri och det skulle, okej, prova det i 3 dagar och börja istället volontärarbeta för Stadsmissionen eller andra som arbetar med hemlösa och stöder dem och hjälper dem på olika sätt.
Leka hemlös är någon slags turism, det är ingenting som du skulle vilja...
Jag tror så här, alltså, oavsett vad han nu ska göra, så i ett förhållande så åker man, det är som att åka tåg på en järnväg så här, man åker på samma spår. Det verkar som de redan har passerat den växeln där deras spår har kärat sig åt. Mm. Och i en växel så är skillnaden mellan spåren väldigt liten i början, men det blir större och större och större. Jag tror de har passerat den här växeln. Jag tror de har vuxit ifrån varandra redan. Jag tycker att de ska dumpa honom.
Dumpa honom?
Ja, för hans resa kommer att ta en helt annan väg.
Så han blir hemlös på riktigt?
Ja, eller vad han nu gör. Jag menar, han verkar ju som han tycker att hans personliga utveckling, som han nu har hittat, tycker han är ett fantastiskt sätt att pröva.
Mm.
Hans resa kommer att fortsätta och ta nya vägar, och hon är redan liksom vilsen här. Hon kommer bli ännu mer vilsen. Alltså deras modelljärnväg har växlat spår.
Och hon ska sätta ner foten och säga hur illa hon tycker
hon ska inte säga så här, du får välja mellan mig och den här grejen, utan hon ska säga tack för kaffet.
Tack för kaffet. Vad säger
jag har en sak att säga om det här, och det är att Hasse Aro är Gud. Det är det jag vill säga. Jag håller med 100%. Jag tycker det, alltså, det finns någonting med den här självupplevelsen hela tiden som är fruktansvärt egoistisk. Jag håller också dessutom med Alexandra Pascalido till 110%. Jag tycker det är vedervärdigt att exotifiera hemlöshet och alltså, på något sätt. Det där tycker jag är så fruktansvärt banalt att tro att man ska... Vad är det han tror att han ska komma åt? Det är också som att få det verka som att de har tillgång till en självinsikt. Nej, de kämpar för att överleva. Mm. Och då, om man skulle säga så här, vet du vad? Jag vill spendera 3 månader till att jobba volontärt, som Alexandra pratade om, på Stadsmission eller någonting. Det skulle vara något helt annat. Sen tror jag jättemycket på det här. En relation handlar oerhört mycket, om inte till 100%, om att vara ihop. Mm. Och att göra saker ihop. Om han har ett extremt stort behov av att uppleva saker själv för sin egen skull, do it. Men gör det då också själv.
Mm.
Självupplevelse. Hitta sig själv. You're alone, you stand alone, you sleep alone.
Fara och gråt, grymt sagt.
Jag vet. Vilken enorm konsensus. Tack så mycket. Jag tror att budskapet har framgått.
Ja.
Tack så mycket Fara och gråt för att du kom hit idag.
Varsågod.
Tack så mycket Hasse Aro för att du kom tillbaka.
Tack så mycket. Tack.
Tack Alexandra Pascalido.
Tack så mycket och grattis till alla pappor.
Ja, grattis till alla pappor där ute. Och så mailar du in dina dilemman till dilemmat@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi Tarek Taylor, Ace Wilder och Henrik Jonsson i panelen. Ha en skön söndag och hej hej!
Hej då!